Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Kära vänner, bröder och systrar i Jesus Kristus. Vi har samlats inför Guds ansikte under en tid som påminner oss om vår frälsares lidande och död för våra synders skull. Vi firar idag andra söndagen i fastan med temat den kämpande tron. Jesus mötte mycket mänskligt lidande på sin vandring. Han tog sig an alla, botade sjuka, drev ut demoner och förbarmade sig över människor i syndanöd. Ibland kunde han pröva de sjuka, de sökande människorna. Men som med den, bland annat med den kananeiska kvinnan. Och det gjorde han för att han ville lära oss någonting. Att vi ska aldrig ge upp i bön om hjälp och stadigt hålla blicken fäst vid honom. Trons upphovsman och fullkomnare. Han som är vår Herre och frälsare. Han är i sitt heliga tempel. Hans tron är i himmelen. Han är också nära dem som har en ödmjuk och förkrossad ande. Han hör de botfärdiga suckar och vänder sig till deras bön. Så låt oss bekänna våra synder inför honom, enskilt och tillsammans. O du allra mildaste, korsfäste, Herre Jesus Kristus, förbarma dig över mig, arma syndare, och se till mig i barmhärtighet, så som du såg till Petrus när han hade förnekat dig, och så som du såg till synderskan i farisens hus, och till rövaren på korset. Ge mig din heliga nåd, så att jag som Petrus begråter mina synder, som synderskan av hjärtat älskar dig, och med rövaren evigt får se ditt heliga ansikte. Kära vän, på vår Herres och Frälsares Jesu Kristi uppdrag tillser jag dig som inför Gud har bekänt din synd, att alla dina synder är dig förlåtna. Och denna dina synders förlåtelse förkunnar för dig i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Herren vare med eder. Låt oss bedja. Gud, du som ser att vi inte av egen kraft förmår något gott, bevara oss så att kroppen befrias från allt som är skadligt och själen renas från de onda tankarna. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi reser oss och lyssnar till dagens gamla testamentliga text från första Moses boks 32 kapitel, verserna 22 till och med 31. Orden lyder så i Jesu namn. Men Jakob steg upp samma natt och tog sina två hustrur och båda sina slavinnor och sina 11 söner och gick över Jabboks vad ställe. Han tog dem och förde dem över bäckravinen tillsammans med allt annat han ägde. Och Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom ända tills gryningen kom. När han såg att han inte kunde övervinna Jakob slog han honom på höftleden så att höften gick ur led medan han brottades med honom. Och han sade: släpp mig, för gryningen är här. Men Jakob svarade: jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Då sa han till honom: vad är ditt namn? Han svarade: Jakob. Han sade: du ska inte längre heta Jakob utan Israel, för du har kämpat med Gud och med människor och segrat. Och Jakob frågade: låt mig få veta ditt namn. Han svarade: varför frågar du efter mitt namn? Och han välsignade honom där. Jakob kallade platsen Pelin, för han tänkte: jag har sett Gud ansikte mot ansikte, och ändå har mitt liv skonats. När han hade kommit förbi Penuel såg han solen gå upp, och han haltade på höften. Amen. Dagens episteltext hämtad från första Johannes brevs andra kapitel, verserna 7-11. Mina älskade, det här skriver jag till er, inte ett nytt bud, utan ett gammalt bud som ni har fått från början. Detta gamla bud är ordet som ni har hört. Ändå är det ett nytt bud jag skriver till er. Det förverkligas i honom och i er, eftersom mörkret viker och det sanna ljuset redan lyser. Den som säger sig vara ljuset men hatar sin broder är fortfarande kvar i mörkret. Den som älskar sin broder förblir i ljuset, och det finns inget i honom som leder till fall. Men den som hatar sin broder är i mörkret och vandrar i mörkret. Han vet inte vart han går, för mörkret har förblindat hans ögon. Amen. upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium från Lukas evangeliets 7 kapitel, verserna 36 till och med 50. Orden lyder så i Jesu namn. En farisé bjöd hem Jesus på en måltid och han gick till farisén och lade sig till bords. Nu fanns i staden en kvinna som var en syndarska. När hon fick veta att han låg till bords i farisens hus kom hon dit med en alabasterflaska med balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon började veta hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisén som hade bjudit in honom såg detta och sade för sig själv. Hade han varit en profet så hade han vetat vad det är för en kvinna som rör vid honom. För att hon är en syndarska. Då sa Jesus till honom. Simon, jag har något att säga dig. Han svarade. Mästare, säg det. Två personer stod i skuld till en penningutlånare. Den ena var skyldig 50 denarer, den andra 500 denarer, den andra 50. När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för dem båda. Vem av dem kommer nu att älska honom mest? Simon svarade. Den som fick mest efterskänkt antar jag. Jesus sade. Du har rätt. Sedan vände han sig mot kvinnan och sa till Simon. Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten för mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar. Och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen hälsningskyss. Men sedan jag kom in har hon inte slutat kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja. Men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig. Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som fått lite förlåtet älskar litet. Sedan sade han till henne. Dina synder är förlåtna. Då började de andra bordgästerna fråga. Säg, vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan. Din tro har frälst dig. Gå i frid. Så lyder det heliga evangeliet. Gud, tack för ditt heliga ord.
Thank you. Nåd vare med er och frid från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Vi har idag på andra söndagen i fastan temat den kämpande tron. Jag tänkte att vi skulle stanna inför en text från Filipperbrevets första kapitel. Närmare bestämt verserna 27-30 som vi står upp och lyssnar till i Jesu namn. Se bara till att ni lever på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium, vare sig jag kommer och besöker er eller inte. Låt mig få höra om er att ni står fasta i samma ande och samma sinne och kämpar för tron på evangeliet utan att på något sätt låta er skrämmas av motståndarna. Det blir för dem ett tecken på att de går förlorade, medan ni blir frälsta och det av Gud. Ni har ju fått nåden att inte bara tro på Kristus utan också att lida för hans skull, eftersom ni har samma kamp att kämpa som ni såg att jag har det och nu hör att jag fortfarande har. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Jag tänkte att vi idag skulle stanna inför temat tvivel. Det kan ju verka lite konstigt att i ett bibel- och bekännelsetroget sammanhang tala om tvivel. I församlingar med vad man kunde kalla en hög bibelsyn så uppmanas man ju att tro och inte tvivla. Och man förväntas bekänna och inte förneka. Tvivel är ju annars någonting som ofta idealiseras i folkkyrkosammanhang. Det är lite småmysigt att tvivla en på det ena och en på det andra i den kristna tron. Och ärkebiskop emeritus i Sverige, K.G. Hammar, han sammanfattar ganska bra hur man i folkkyrkan, eller folkkyrkorna, ställer sig till tro och lära. När han säger, man behöver inte tro på något speciellt för att vara en kristen. Man behöver inte tro på något speciellt för att vara en kristen. Det kan man alltså vara i alla fall, om man tycker det. Det här låter ganska absurt i våra ögon. Att idealisera tvivel, det är någonting främmande för oss. Och vi har kanske föga förståelse för att man vill vara med i ett sammanhang där man ställer sig helt likgiltigt till sin egen officiella trosbekännelse. Men vi ska inte förhäva oss. Vi ska veta att samma onda natur som får bibelkritiker och de falska lärarna i folkkyrkorna att förneka bibelns sanningar, denna onda natur finns också hos oss. Det är faktiskt ingen särskilt ond ande som rider de falska lärarna och som vi skulle vara helt oberörda av. Nej, den djävul som rider de falska lärarna viskar också i vårt öra. Ingalunda, har Gud sagt. Samma djävul som har gjort många trogna kristna lärjungar till sina barn genom sitt nådemedel, om vi får kalla det så, den falska läran, det är djävulens nådemedel. Han vill också få oss att tro lögnen. Men detta gäller inte bara den kristna tron. Det gäller också livsföringen. Vi läste ju i början av vår text. Se bara till att ni lever på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium. Vilken kraft i oss är det som vill få oss att överge en sund kristen livsföring? Är det inte det fördärv inom oss som vi har fått ärva från våra första föräldrar och som djävulen implanterade i dem? Är det inte en misstro mot att Gud är god? När vi ser hur sekulära människor i vår omgivning lever, och ibland kanske vi känner en lockelse att leva på samma vis, i sorglöshet, i utsvävningar och synder, är det då inte vår gamla människa som försöker intala oss att Gud vill undanhålla oss något gott som livet de facto har att erbjuda? Det är liksom en förbjuden frukt som världens barn vet att ta för sig av, men som är förbjuden för oss kristna. Och vårt onda hjärta säger, det liv du lever som kristen är egentligen inget liv. Vad tjänar det till att leva här i försakelser? För tänk om allt bara slutar när du dör. Då har du inte fått ut allt det goda som livet har att erbjuda. I paradiset fick ormen de första människorna att tro att Gud ville undanhålla dem något gott. Han ville undanhålla dem kunskap om gott och ont. Ormen hade en option. De kunde bli lika som Gud. Och han framställde för dem att Gud inte ville unna dem denna kunskap. Detta tvivel om att Gud verkligen vill vårt bästa har gått i arv från Adam och Eva till alla deras efterkommande. Gud vill inte vårt bästa. Gud går egentligen inte att lita på. Och Guds ord går inte att lita på. Det som Gud har sagt går inte att lita på. Detta är urlögnen. Denna lögn är källan till all synd i världen, vågar jag säga. Och det finns en stående beställning på denna lögn i vår tid. Och det hade i och för sig alltid funnits. Men vi ser den väldigt tydligt i vår tid. Egentligen är det så att människan vet genom den naturliga lagen att Gud finns. Alla människor vet det. Och alla människor känner i sitt samvete när det handlar rätt och fel. Människan känner en oro. Tänk om det faktiskt är sant det som står i Bibeln. Tänk om Gud verkligen är en sträng domare som kommer att döma mig för hur jag har handlat under min tid på jorden. Tänk om det som Bibeln säger om Gud är sant. Men det kan väl inte vara sant. Säg att det inte är sant. Säg mig att vi inte kan veta något säkert om hur den Gud är och vad han vill med oss. Och säg mig att Bibeln är full av självmotsägelser. Den är så full av motsägelser så vi kan inte ta den på allvar. Säg mig att den är skriven av människor utan någon som helst gudomlig medverkan eller inspiration. Det finns alltid en beställning på ett sådant budskap. Oavsett vilka etiska frågor som står på den politiska agendan i våra länder så måste man först se till att misskreditera Bibeln. Gud ska inte få ha någon röst, någon talan i debatten. Den sekulära världen har alltid en sådan beställning öppen, olevererad. Och kanske i ännu högre grad i vår tid. Ormens lögn om att människan skulle bli som Gud har i vår tid fått större genomslag än någonsin tidigare. Gud får inte längre ensam vara herre över liv och död. Utan människan vill själv bestämma vem som ska få födas. Och hon vill bestämma när hon ska dö. Och man säger, människan har rätt till en god och barmhärtig död. Hon ska själv få välja. Människan själv, därigenom åt sig själv de gudomliga egenskaperna godhet och barmhärtighet. Och hon anser sig själv äga dem i betydligt större utsträckning än Gud själv. Abort är barmhärtighet. Ingen ska behöva födas hit i världen som icke önskad. Och eutanasi är barmhärtighet. Ingen ska behöva lida på sin dödsbädd mot sin vilja. Men Gud då, vad har han att säga om liv och död? Vad har han att säga om barmhärtighet? Undrar fortfarande vi kristna. Och så försöker vi förstå vår bibel. Och söka svaret där. Vad säger Gud? Vad vill han? Men varje gång en kristen ger sig in i debatten med bibelns svar, så möts han eller hon av människor som vet bättre. Ofta är det till och med andra kristna. Kanske präster, kanske biskopar, som vill ställa sig in hos sekulära människor. Bibeln är full av motsägelser. Den är en mänsklig produkt alltigenom. Varför ska vi rätta oss efter en flera tusen år gammal bok? Och detta som du nu skriver eller för fram, det hör till det tidsbundna i Bibeln, det som inte längre gäller. Och så sitter människor, kanske andra kristna, och myser och applåderar. Eller gillar på Facebook. Precis så är det. Precis så tänker jag också. Så vill vi ha det. Tack snälla biskopen. Och varje gång denna kör av bibelkritiska röster stämmer upp, så finns det en risken att någon trogen själ kommer i tvivel om att Bibeln faktiskt till alla delar är ofelbart Guds ord. Och så börjar kristna tvivla på Gud och hans ord. Och vi får med sorg bevittna hur man avfaller från tron och förnekar Bibelns ord på den ena punkten efter den andra. Men det är inte bara kören av bibelkritik som har effekt. Den svaga, icke-tidsenliga bibliska rösten har också effekt. Alltid när Gud vill händer det också att människor går andra vägen, från otro till tro, från förnekelse till bekännelse, genom de bibliska sanningar som hålls fram genom trogna kristna, som i världens ögon är dårar. Och alltid när Gud vill händer det sig också att Guds förstockelsedom drabbar människor som står Guds ord emot. Det är få saker som är så uppenbara i den yttre kristenheten idag som just detta. Tidigare bibeltrogna präster och andliga ledare har blivit förledda av lögnen. Av urlögnen skulle Gud ha sagt. Och det går allt längre i förnekelse. Och det går snabbt. Men hur är det då med oss? Går vi helt oberörda av denna kör av röster? Eller drabbas också vi av tvivel? Finns det rent av en beställning också hos oss, inom oss, att det som Bibeln säger inte ska vara sant? Misstror också vi Gud när han säger att han vill vårt bästa, alltid? Och drabbas också vi ibland av tanken att allt kanske är slut när vi dör? Låt oss till exempel se på frågan om misstroende mot Gud, det vill säga urlögnen. Att Gud vill undanhålla oss något och spegla oss i det första budet. Där säger Gud, jag är Herren din Gud, du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Luther säger i sin förklaring till detta bud i Stora katekesen att det som du förlitar dig på, som du fäster ditt hjärta vid och förlitar dig på, är i verkligheten din Gud. Och i bergspredikan säger Jesus, ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller hålla fast vid den ene och förakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Jag är Herren, din Gud. Du ska inte ha andra gudar. Inte mammon, ingen annan. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför, säger Jesus, därför säger jag er, bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Vår ständiga omsorg och våra bekymmer, vårt tvivel om Gud ska ge oss mat och dryck och kläder. Det är alltså avgudadyrkan, det är brott mot det första budet. Så går vi fria inför detta bud. Jesus har sagt att vi får och ska kasta alla våra bekymmer på honom. Våra ekonomiska, våra hälsorelaterade, våra bekymmer om våra barn och våra barnbarn. Alla bekymmer ska vi kasta på honom. Detta är det största och förnämsta budet. Och visst har det lyckats för dig, min vän. Vi går väl åtminstone fria för detta bud. För det är väl inte så att vi samlar pengar på hög och tror att vi med hjälp av dem kan skaffa oss något som Gud inte skulle vilja eller kunna ge oss utan våra pengar. Eller är det så att det är bara basuppehållet som Gud har tagit på sig att köta om? I så fall är det ju faktiskt så att Gud undanhåller oss något, det där lilla extra. Finns inte också i vårt hjärta tvivel på Guds godhet ibland? Det kan också ta sig uttryck i tvivel på syndernas förlåtelse av nåd alena. Sådant har förekommit i den kristna historien ända från början. Ända sedan judaisterna i de första kristna församlingarna krävde att hedningarna skulle omskäras för att vinna frälsningen. Ända till vår tid har kristna alltid velat gardera sig på något sätt. Kristus är bra, ja visst. Men jag vill gärna ha liden förtjänst själv också. Kanske är det en försakelse, kanske en god gärning. Ja, vad som helst. Men gärna något som mina medkristna inte kan uppvisa på samma sätt. För Gud är väl inte så god att han tar emot mig som sitt barn helt och hållet utan egen förtjänst. Eller Tänk om jag aldrig någonsin kommer att gå segrande ur striden mot synden i mitt liv. Mot den ena eller andra synden. Tänk om jag får dras med dessa synder ända tills jag ger upp andan. Kommer jag till himlen då? Kommer jag någonsin att komma lyckligt fram? Eller tänk om det inte finns någon himmel? Tänk om allt bara är slut efter döden? Tänk om det har rätt som menar att världen och universum är alltigenom materiell och att det inte finns någon andlig värld? Tänk om våra kära som har somnat in i tron på Jesus inte längre existerar? Tänk om det inte finns något liv efter detta? Tänk om det inte finns någon faders famn som väntar mig när jag sluter mina ögon för sista gången? Har du, min vän, också någon gång drabbats av dessa tvivel? Har du drabbats av tvivel när du gång efter annan får höra att Bibeln är en sagobok? Har du någon gång känt dig som en dåre på grund av tron att världen och universum har skapats på 6 vanliga dagar? Eller för du tror att Jesus av Nazaret avlades av den helige ande och föddes av en jungfru? Har du känt dig som en dåre för att du tror att han uppstod kroppsligen ifrån de döda? Upplever du detsamma som jag, att tron ibland är en kamp? Och att den kampen inte enbart står mellan oss och någon utanför oss, mot djävulen eller världen, utan att den också sker inom oss, mellan vår nya och gamla människa? Jag tror att det är där som trons kamp först och främst äger rum. Vår gamla människa är också en sådan som önskar att det som står i Bibeln ska visa sig vara falskt. Det där tycker inte jag är synd, hör vi ibland säga. Men den rösten finns också i vårt eget hjärta. Den som frestas, dras och lockas av sitt eget begär, skriver Jakob. Alltså vår närmaste motståndare finns inom oss. Men visst finns det också andra arenor och andra motståndare. Vi har en kamp att kämpa också mot krafter utanför oss. I vår predikotext talar Paulus om denna kamp. Låt mig få höra om er att ni står fasta i samma ande och samma sinne och kämpa för tron på evangeliet, utan att på något sätt låta er skrämmas av motståndarna. Gud vill att vi ska stå fasta i samma ande och samma sinne i kampen för tron på evangeliet. Till vem? Till vilka är detta sagt? Gäller det bara församlingens ledare, pastorerna? Är det bara de som ska kämpa för tron på evangeliet? Är det bara de som ska stå fasta i samma ande och samma sinne? Det vill säga, är det någon pastorerna och församlingens äldste sinsemellan står eniga, medan de övriga församlingsmedlemmarna kan ha en helt annan inställning till läran och till Bibeln som norm, den enda normen för tro? Nej, det gäller inte bara pastorerna. Det gäller prästerna. Det andliga, konungsliga prästerskapet, det vill säga alla kristna, alla som tror på Jesus. Paulus önskade få höra om Filipperna att de stod fasta i tron för att han själv skulle bli styrkt och upplivad. Jag är inte ensam i världen som tror på Jesus. Jag är inte ensam om att tro på det som Gud säger i Bibeln, och det gläder mig. Det finns andra kristna som står fasta i samma sinne och som kämpar med mig för tron. Den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. När jag är svag, när jag tvivlar, är kanske någon annan starkare och kan trösta mig och stärka mig med evangelium. När jag får vilse i lära eller liv, så finns det någon där som ser klarare än jag och kan leda mig till rätta. Och en annan gång är kanske rollerna ombytta. Jag tror att vi alla har delat Paulus erfarenhet. Det är trostärkande att höra om kristna på andra orter som bekänner sig till allt Guds ord, trots alla dimridåer här i världen, trots alla förnekelser de möter av människor omkring dem, från sekulära människor och från falska bröder. Ni får säga vad ni vill. Vi tror på det som Gud säger i sitt ord. Vi förstår inte allt. Vi förstår inte hur allt hänger ihop. Men vi tror, lär och bekänner allt. Och det gör vi som församling. Och där kan vi vara till hjälp för varandra. Som kristna är vi kallade att bygga upp varandra i tron. Vi är kallade att bära varandras bördor. Därför ska vi vara flitiga i vår bibelläsning, så att vi kan lära oss mer om Jesus, om hans förlåtelse och hans kärlek till oss. På det sättet blir rustade att hjälpa våra medkristna på deras vandring. Här har vi alla en uppgift. Paulus önskar alltså att Filipperna skulle kämpa för tron på evangeliet utan att låta sig skrämmas av motståndarna. Han fortsätter: det blir för dem ett tecken på att de går förlorade. Är bibeltroende kristna en nagel i ögat på liberalteologer och bibelkritiker? Ja, det tror jag att vi alla kan instämma i. De som till varje pris vill slå vakt om sin vänskap med världen tillgriper gärna alla möjliga tillhuggen för att slippa förknippas med bibeltroende kristna. Fundamentalist, bokstavstrogna, extremister. Ja, man kan använda sig av vilka tillhuggen som helst, bara man slipper förknippas med sådana som tror att Bibeln är ofelbar eller som har det som sin enda rättesnöre för tro och lära ännu idag. Om man bemöder sig om att försöka bortförklara klara bibelord om en det ena och det andra. Ni väljer och vrakar ju också och har egna åsikter om vad man måste följa och vad man inte ska följa nu för tiden. Och då kan vi väl också göra det. Men visst störs man i alla fall av de där konservativa kristna som bekänner sig till Guds ord. För tänk om de har rätt i alla fall. Och så anklagar deras samvete dem. Jag borde ju egentligen stå tillsammans med de där andra kristna och inte driva icke-troendes politik. Paulus vill ännu undervisa Filipperna om en viktig sak. Han har tidigare uttryckt sin glädje över Filippernas kamp för evangeliet. Han gläds över att de håller detta budskap viktigt. Motståndarna till evangeliet går förlorade medan Filipperna blir frälsta. Men Paulus poängterar att det inte är på grund av deras nit för evangeliets lära som de blir frälsta. Ni blir frälsta, och det av Gud. Det vill säga, det är endast Gud som ska ha äran för att de blir frälsta. Kampen för evangeliet är endast en frukt av tron på evangeliet. Men det är en naturlig frukt. Evangeliet om Kristus är världens mest underbara budskap. Det är så fantastiskt. Det finns ingen saga, någon berättelse, någon legend här i världen som är så genialiskt uttänkt. Medan det i alla andra religioner finns pråliga och färgstarka gudsbilder och tempel dit människan ska komma för att närma sig Gud, komma i gemenskap med honom, så kommer de kristnas Gud till människan i ett tempel som är hans egen kropp. Han tältar bland oss, han tar sin boning bland oss. Och den gudsbild de kristna har, det är den som vi ser framför oss här på altaret. Det är en utmärglad död manskropp som vars händer och fötter är spikade på ett kors. Det ser ju inte mycket ut för världen. Och vi jämför till exempel med hinduernas gudsbilder, det är elefanter och det är gudar som sitter i yogaställning och förväntar sig att bli dyrkade. Mycket halsband och färger. Och så har vi kontrasterat mot detta, det kristnas gudsbild. Kristendomen går på många sätt tvärt emot all annan religiositet i världen. Kristendomen är unik, och dess budskap är inget att kämmas för. Nej, det är något som vi med näbbar och klor ska hålla fast vid. Det är något att hålla fram med, något att proklamera för människorna. Och visst är det detta budskap som vi framförallt vill förknippas med och vi får välja. Visst är det den bibliska läran om rättfärdiggörelsen som vi önskar att människor ska tänka på när de hör vårt församlingsnamn nämnas. Ja, det är de som talar så mycket om den objektiva eller allmänna rättfärdiggörelsen. Det är de som talar så mycket om nåden. Och det är de som talar så mycket om syndernas förlåtelse. Och man skulle också önska att vi skulle bli förknippade med en hög bibelsyn. Ja, det är de som tror på Bibelns verbalinspiration. Det är de som tror att Bibeln är ofelbar i allt vad den säger. Visst, till exempel frågor om kyrkogemenskap och slutet nattvardsbord. De är intressanta för människor i vår tid. Speciellt när vi har kommit så långt ifrån den praxis som har varit den kristna kyrkans ända från början, ända in på 1900-talet. Men det är inte i första hand dessa frågor som vi vill bli förknippade med. Kristendomen handlar inte i första hand om dessa saker. Det är en kamp för tron, men det är inte kärnan. Kristendomen handlar om Jesus och förlåtelsen i honom. Och eftersom djävulen än idag är en svuren fiende till Jesus, så är det i första hand kring dessa frågor, denna fråga om Jesus, om rättfärdiggörelsen, om förlåtelsen, som troskampen står också i vår tid. Djävulen har inget emot evangelium, så länge det inte rör sig om apostlarnas evangelium, det som de förkunnade. De var vittnen till Kristi uppståndelse. De kunde intyga att graven faktiskt var tom, och de var beredda att dö för detta vittnesbörd. Alltid när jag själv drabbas av tvivel på de stora livsfrågorna, finns det något liv efter detta? Finns Gud? Och så vidare. Och det händer ibland, det ska jag vara ärlig med. Så vill jag gå till den tomma graven för att söka visshet om det verkligen är sant. Det har funnits en Jesus av Nazaret. Det vet alla. Även kritikerna vet det. Det är så utförligt omvittnat. Han levde och dog här. Men ingen har någonsin funnit hans döda kropp. Trots att min sann har letat. Det skulle ha varit en lottovinst för hans motståndare att hitta kroppen och kunna visa upp den. Nej, det var bara en tom grav man fann. Och det är mer än väl omvittnat. Jesu tomma grav är svaret på de stora tvivelsfrågorna. Finns Gud? Vill han i så fall ha med mig att göra? Och finns det ett liv efter döden? För att uppstå från de döda krävs ett gudomligt ingripande. Finns det ingen Gud så finns det heller ingen uppståndelse. Vill Gud ha med mig att göra? Ja, så sant jag är en människa. Det var ju människor han kom till jorden för att ta sig an. När han kom till jorden för att dö. Och hans uppståndelse, det är ju själva intyget på att han har tagit sig an min sak. Och finns det ett liv för mig och för dig efter döden? Ja, eftersom Jesus hade makt att besegra döden och uppstå från de döda, så har han makt att uppväcka också min kropp en dag. Och din kropp. Vi kan efter avslutad troskamp lugnt lägga oss att vila när vår dödsstund kommer. Med försäkran om att Jesus Kristus, vår frälsare, ska uppväcka oss på den yttersta dagen. Amen. Så lär oss leva, lida med dig i liv och död. Lär oss din hjälp förbida, i kampen var vårt stöd. Blott den som delar striden ska dela segern, friden och himlens ro med dig. Amen.
Vi reser oss och bekänner vår gemensamma kristna tro. Jag tror på Gud Fader, den allsmäktige, himmelens och jordens skapare, och på Jesus Kristus, Guds enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande och född av jungfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och blev begraven, nedsteg till helvetet, uppstod på tredje dagen ifrån de döda, uppfor till himlen, siktar på Guds, den allsmäktige faderns högra sida,
och därifrån ska komma till att döma levande och döda. Och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.
Några meddelanden. Nästa gudstjänst hålls, nästa söndag hålls en gudstjänst här i Lepplax klockan 12. Då är det tredje söndagen i fastan. Då är predikant och liturg Öyvind Edvardsen. Samma dag hålls det också gudstjänst i Vasa på Villagatan 1 klockan 11. Predikant och liturg där är Ola Österbacka. Vi har fyra Herrens heliga nattvard 10.15. Den dagen är också söndagsskola och kyrkkaffe. Och idag efter gudstjänsten så blir det kaffeservering. Så ber vi att få tacka våra gäster som har bråttom idag och inte hinna tacka oss. På grund av att gudstjänsten drar lite längre idag. Så tackar vi er för att ni har varit här med oss. Och den undervisning ni hade för oss som har varit väldigt givande. Och en lycklig hemresa till er, till Sverige. Under följande psalm så ber vi att få ta upp en kollekt eller sång. Vi sjunger från det här pappret som ni alla delar ut. Under den sången så tar vi upp kollekt. Och kollekten tillfaller för samlingen. Vår Herre Jesu Kristi nåd, Gud Faderns kärlek och den helige Andes delaktighet vare med oss alla. Amen.
Låt oss bedja.
Herre, förbarma dig över oss. Kristus, förbarma dig över oss. Herre, förbarma dig över oss. Herre, hör vår bön. Herre Gud, Fader i himlen. Herre Gud, Son, världens frälsare. Herre Gud, helige Ande. Var oss nådig, skona oss, milde Herre Gud. För alla synder, för all villfarelse, för allt ont. Var oss milde Herre Gud. För djävulens försåt och list, för hunger och farsoter, för krig och blodsdåd, för uppror och splittring, för frost och oväder, för eld och vattennöd, för en ond bråd död, för den eviga döden. Bevar oss, milde Herre Gud. Genom din heliga födelse, genom din pina kamp och blodsvett, genom din kors och din död, genom din uppståndelse och himmelsfärd, i dödens stund och på yttersta domen. Vi arma syndare ber dig att du ville styra och skydda din heliga kristna kyrka, att du ville bevara ordets tjänare och åhörare i ren lära och heligt liv. Att du ville avstyra all falsk lära och anstöt. Att du ville återföra alla vilsnegångna och förledda. Att du ville sända trogna arbetare i din skörd. Att du ville ge ande och kraft med ditt ord. Att du ville hjälpa och trösta alla bedrövade och modfällda. Att du ville välsigna detta hus och verksamheten här. Att du ville välsigna vår församling och de kyrkor som vi har gemenskap med. Att du ville välsigna arbetet för att utbreda ditt rike i hela världen.
Hör oss, milde Herre Gud.
Att du ville ge alla jordens folk frid och enighet. Att du ville skydda och välsigna vårt land och vårt folk och trygga dess frihet. Att du ville välsigna och skydda rikets överhuvud. Att du ville i din vishet leda vår riksdag och regeringen. Att du ville hjälpa alla som är i nöd och fara. Att du ville trösta och bistå alla sjuka och döende, också dem som vi nu var och en lägger fram inför dig i tyst bön. Herre, vi ber att du vill befria alla oskyldigt fångna, att du vill stöda alla änkor och föräldralösa, att du ville bevara alla förtryckta och förföljda, att du ville följa och bevara alla resande och alla som bor i främmande land, att du ville välsigna markens skörd och främja allt ärligt arbete, att du ville hjälpa oss att rätt bruka dina gåvor, att du ville förbarma dig över alla människor.
O Guds lam som borttager världens syndar,
förbarma dig över oss.
O Guds lam som borttager världens syndar,
förbarma dig över oss.
O Guds lam som borttager världens syndar,
frid och välsignelse.
Herre, döm oss icke efter våra synder, och straffa oss icke efter våra missgärningar. Herre allsmäktige Gud, som inte försmår de fattiga suckar och inte föraktar bedrövade hjärtans längtan. Hjälp oss så att vi genom din andes kraft må övervinna allt som djävulen, världen och vårt eget kött vill förleda oss till. Och så att vi, frälsta från allt ont, alltid må tacka och lova dig genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Hör oss när vi alla ber den bön som Jesus lärde oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.
Låt oss tacka Herren.
Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Får vi tacka alla som kom idag till gudstjänst. Tack han som predikar idag och spelar för oss. Och så blir det ännu kyrka för här idag efteråt. Vi får gå i frid och tjäna Herren med glädje.